Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson nummer 114. I dagens podd, ja, där ska vi få träffa Jenny Gustafsson, numera inte bara simtränare i Spårvägen i Stockholm, också talangutvecklare i Svenska Simförbundet. Spännande möte med henne som alltid. Vi ska snacka om Nordic Swim Tour, Helsingfors, Bergen, Stockholm. Ja, där har ni tre stycken stopp som vi har närmast tid när det gäller simtävlingar. Vi tar veckans illa, veckans bra. Vi ska naturligtvis minnas Motalas och landslagets duktiga simtränare Sven Arne Selling. Och vi ska ge en liten känga åt Sveriges Television också. Varför inte då? Jo, det ska vi göra i simpodden Hultén och Jansson nummer 114. Varmt välkomna. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Då ska vi se, då har vi Jansson där och vi har...
Och jag är här.
Ja, 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 vad bra, perfekt. Då säger jag så här, 10 sekunders paus och så börjar vi igen med detta. 10 sekunders paus från mig nu. Välkomna till simpodden 114 och hjärtligt välkommen från fjärran land, Jenny Gustafsson. Är det varmt och gott där du är?
Det är varmt och gott. Lite mulet just för tillfället, men det är bra.
Mm, berätta var du är någonstans och vad du gör där.
Jag befinner mig i Turkiet på Gloria Sports Arena i Belek och är här på träningsläge med ett gäng simmare.
Vad är det för ställe att ha träningsläger? Berätta för oss.
Det är ett ställe som sagt i Turkiet. Ett jättebra sportsanläggning. Med ja, jättebra förhållanden. Utsökt mat. Ja, och det lite speciella är väl att Energy Standard är här och tränar.
De är där alltid eller hur är de där periodvis?
Ja, alltså, nu har jag ju bara varit här en vecka, men i början på veckan när vi kom, då var de inte här, eller det var väl två här för de var och tävlade. Men nu senaste dagarna har de varit här och simmat och tränat.
Är anläggningen sån att man bor nära bassängen och alla de här faciliteterna?
Ja, verkligen. Verkligen.
Så inga transport?
Ingenting.
Nej, nej. Kanon.
Så det är verkligen bra förutsättningar, så att, det är kul.
Utomhus?
Utomhus, ja, det är både och faktiskt,
ja.
Både och, man kan välja. Ja, så jag är här med fem spårvägare och så har vi två tjejer från Ängelholm med oss också.
Kan jag tänka mig att de heter Hanna och Ida, de som är med eller?
Nej, Hanna och Sandra.
Okej.
Okay. Sandra Rosvall och Sandra Lent.
Ja, just det, bröstsimmerskan. Du, ja, det var ett tag sedan vi snackades vid i podden med dig, Jenny. Då så höll ni på att rigga och bygga upp till Zoomsim. Zoomsim som sedermera blev en riktigt fin tävling och benämns i tidningen Aqua som den perfekta simtävlingen, kan jag läsa nu. Var ni lika nöjda, ni i arrangörsstaben?
Ja, vi var väldigt nöjda. Vi ville ju göra ett mästerskap utöver det vanliga och tycker att vi lyckades på många plan att lyfta det där lite lilla extra.
Den bästa tävlingen står det i rubriken. Så har det hänt. Någon har ordnat Sveriges bästa simtävling. Det var under hösten 2017 som Spårvägens simförening började planera riksfinalen Zoomsim med måttet ett minne för livet. Sen blev tävlingen dryga året senare. Det är historien, vägen till framgång, berättar man om där. Ja, men det låter väl kul?
Absolut. Det var härliga dagar.
Ja, fint, fint. Du, med den inledningen i samtalet så ska vi alldeles strax snacka mer simning. Men vi kommer tillbaka om bara några sekunder. Stanna kvar allihopa inblandade. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, Jenny Gustafsson är gästen i Simpodden 114. Spårvägen Sim, och egentligen ett nytt jobb nu. Jenny, berätta för oss så vi vet var vi har dig någonstans i livet.
I livet.
Ja, yes. Det har hänt lite saker ju.
Ja, det har hänt lite saker. Jag är sedan ett par veckor tillbaka anställd på Svenska Simförbundet som talangutvecklingsansvarig på 50%. Så att det var liknande tjänst då som jag hade i höstas där jag vikarierade. Men nu har Mikael Eriksson sagt upp sig och jag är tilldelad tjänsten sedan ett par veckor tillbaka och ska jobba med den till årsskiftet.
Mm. Vad händer sen? Nu undrar man ju.
Det vet jag inte.
Nej.
Är det, får vi se. Är det du som vill att det bara skulle vara till årsskiftet eller?
Nej.
Nej.
Jag gissar att det har med pengar att göra.
Okej. Det brukar ha med det att göra. Du, vad gör du på andra halvtiden då? Då är det spårvägen.
Då är jag kvar i spårvägen och då har jag fokus på de äldsta simmarna och framförallt träning.
Okej.
Så att det är en bra kombo.
Ja, är det så? Går det att hålla fokus på två så pass viktiga jobb?
Alltså det är ju svårt att säga, men jag tycker att det funkade bra i höstas och jag är positivt inställd till att det ska fungera just nu också eller framöver, och det är framförallt för att jag har väldigt bra kollegor i spårvägen som stöttar upp och vi har sedan länge jobbat som ett team kring den översta gruppen, så att om jag är borta ett par pass så spelar inte det simmarna så stor roll, för det är bra tränare som stöttar upp på hemmaplan.
Mm. De är utbildade och inlärda att man kan träna för många olika tränare eller kan sköta sig själv emellanåt också kanske.
Absolut, så försöker vi uppfostra dem.
Ja, det är ett bra sätt att lära sig att ta lite ansvar också. Men jag tänkte jämt backa tillbaka till den där tjänsten på Simförbundet. Vad anser du är den viktigaste delen i din tjänst som du, när du ska summera när du kommer framåt jul, nyår, att ja, men jag kunde lägga fokus på det där som jag tyckte var det viktigaste, och vad är det?
Alltså det är mycket nu om man tänker inför sommaren med att boka resor och ta ut trupper och se till att våra ungdoms- och juniorlandslag har de aktiviteterna och få åka på de tävlingarna som är planerade. Det är en del. Sen är det ju som jag ser det den stora delen, och det är ju att utbilda och skapa bra förutsättningar för våra unga idrottare och vara ett bollplank för både dem och tränarna.
Hur går det konkret till när man utbildar simmarna? Kan du påkalla då specialister i olika områden, eller hur mycket är du ute själv?
Ja, alltså nu har jag inte varit ute så mycket hittills, men det hoppas jag såklart. Men jag håller just nu på att planera ett förläger inför sommaren här för trupperna som blir uttagna. Och där ska vi bland annat utbilda eller göra nedslag i kring landträning och kring idrottspsykologi. Bland annat. Mm.
Du, när man snackar om talangutveckling så är det ju så att man måste på något sätt få till sig talangerna också. I idrotter som inte är så precisa som simningen, där man kan mäta med klocka och få det exakt pang-pang, utan om vi tittar på bollidrotterna och sånt, då får man ju ha mycket uppsökande verksamhet och man får ha mycket rapportering. Simningen kan ju vara lite enklare, kan tyckas, att man bara går strikt utifrån resultatlistor och sånt. Är det så man gör när man letar efter talangerna, eller finns det andra verktyg än bara titta i resultatlistor?
Ja, alltså hittills så har vi väl gått väldigt mycket på resultat och kvaltider och sånt där. Lite fina poäng har ju varit uttagningskriterier till läger, regionsläger och riksläger tidigare. Så att det är ju väldigt klart vilka som blir uttagna och kanske lite mindre sån uppsökande verksamhet. Mm. Men det vore säkert bra och göra lite mer sånt också.
Men jag tänker så här att när vi snackar det här sättet att utveckla talanger, så snackar vi oftast om, eller vill gärna ha en bild där det är så att ja, de som överlever fram till 20-årsåldern och plus över där, de är kanske inte de som är bäst när de är 14-15 år, utan det är andra individer som kommer fram under resans gång. Men när vi har verktyget framme och när vi ska titta och leta efter talanger, så har vi resultaten för de här unga som ett verktyg. Så tänker jag, lite provocerande fråga, gör vi inte riktigt som vi tänker och är lärda, eller hur?
Nej, men jag tror det är väldigt svårt och i tidig ålder att utse vilka som kommer gå längst och vem som är den bästa talangen, utan jag tror att min främsta uppgift blir att jobba brett, att utbilda många simmare, för att vi vet inte vem det är som når hela vägen.
Det kan väl också handla lite grann om att särskåda lite grann hur ett resultat har uppstått hos en 14-åring. Man kan ju tänka sig scenariot att den ena 14-åringen har blivit väldigt hårt körd, men med väldigt dålig hantering av det tekniska, som sen kan få konsekvenser, medan en annan som är ungefär lika bra har haft en helt annan bakgrund i den klubb man är, och utifrån det så kanske man kan se en större potential. Går det att jobba lite åt det hållet också?
Ja, absolut, men det är ju svårt sen när det blir personliga bedömningar, hur man ska bedöma en simmare i Skåne kontra en simmare i norr, så blir det ju svårt.
Ja, det är intressant. Egentligen så, ja, vi ska väl ställa lite frågor och försöka klura på lite sånt här framöver. Och lyssna på hur du jobbar. Jag tycker det är oerhört spännande att se. Det har ju lyckats bra i en del andra länder när man har jobbat med talangutveckling. Stundtals har det väl fungerat ganska bra i Sverige också, även om det kanske inte varit 100% i kontinuitet. Eller har jag rätt eller fel i det sammanhanget?
Nej, men alltså vi fångar väl upp väldigt många om vi tar, alltså om vi går lite bredare när de är unga, som till exempel, många har ju varit med på regionsläger och riksläger, men det är ju inte alltid att de som blir uttagna till exempel till Nordiska ungdomsmästerskapen som går hela vägen, men man kanske har varit där runt omkring. Sen finns det ju självklart de som har varit på Nordiska ungdomsmästerskapen som går hela vägen också. Självklart.
Du Jansson, du som har jobbat i Danmark, där har man jobbat med talangutvecklingsansvariga under många år. Vad är din åsikt i sammanhanget med de erfarenheter du har från dansk simning?
Nej, jag tycker ju att man verkligen har bränt både pengar och spilt krut för att uppnå ganska kortsiktiga framgångar just på ungdomstävlingarna, alltså typ EJM och så vidare, och går man in och tittar där vilka som sen överlever, så har de ju en oerhört låg träffprocent. Så att å ena sidan har de haft ett kvalificerat program från och till, väldigt kvalificerat, men om man sen särskådar det under en 10-årsperiod och tittar vad blev det faktiska utfallet, så är det oerhört mycket insatta pengar och en ränta som nästan är noll.
Vi hoppar vidare från det där talangutvecklingsprojektet och jobbet till spårvägen. Vad är det ni har i fokus just nu? Vad är det som händer? Förutom att ni är i Turkiet och tränar monumentalt just nu denna veckan.
Ja, några stycken är här, resten är hemma, och de allra flesta tror jag förbereder sig för lördagens årsfest. Vi brukar alltid ha en sån liten gala, så det har vi på lördag. Och i stort i föreningen så jobbar vi väldigt hårt med att påverka politiker och Stockholms stad kring bassängtider och hur staden subventionerar simskola i våra områden och på så sätt konkurrera ut oss. Så att där lägger vi väldigt mycket krut just nu.
Ni har varit lite drabbade av det här med badrenoveringar den här vintern, ja, också, berätta.
Ja, det är ständigt. Den ständiga plågan, tänkte jag säga, men den plågar oss inte så mycket. Men just nu så renoveras Spångabadet, så att då är vi i de andra baden lite mer.
Får ni bra uppställning av kommunen där när man renoverar, eller får ni klara er själv så att säga?
Nej, vi klarar oss själva.
Okej. Okay. Jag förstår. Ja, förutom då det kortsiktiga målet mot lördag och er uppmärksammade årsgala, vad är det mer som gäller om vi tittar rent simmässigt?
Simmässigt så har vi ju nu fokus på de allra flesta här på Swim Open. Och sen så har vi två simmare som ska köra i Helsingfors och Bergen också. Och det är Isak och Michelle. Isak Eliasson och Michelle Kolman.
Och om vi tittar på då de två bästa simmarna där, Coleman som hade en rätt knagglig väg fram till SM i vintras, där simmade bra. Hur har resan varit sen dess?
Bra, tror jag, tänkte säga. Jag har inte frågat i detalj, men och hon verkar tillfreds och träningen går bra, så att nej.
Och hon är hel och ren, tänkte jag säga, men hel.
Fortsätt. Yes.
Ja, vad bra.
Men det... självklart alltid lite koll på axeln så att hon inte överbelastar den. Det kommer ju vara en ständig process att ha lite koll på den.
Vet om Isak kommer att vara i absolut klar när han kommer till Helsingfors, eller är Helsingfors och Bergen en del av förberedelserna till Swim Open?
Ja, alltså jag tror att han ser alla tre tävlingar som bra chanser att simma riktigt fort. Och han är ju med mig i Turkiet här nu, så att han har gjort bra träning. Så att ja, han ska hem och vända och sen flyga vidare till Helsingfors. Och så hoppas vi att det går riktigt fort där.
Ja, intressant tycker jag. Jag gillar ju verkligen när man, nu blir det fel ord jag använder, vågar. Jag tycker det är självklart att man ska ta den chansen, för precis som du säger, han får tre möjligheter på högsta nivå, så att vad spännande att följa honom, ja, Michelle också förstås.
Du Jansson, du har snackat lite säsongsplanering med folk, berätta.
Nej, men det är ju lite roligt ändå. Jag var ju på Masters SM i Eskilstuna i helgen och en för övrigt fantastisk tillställning med 500 entusiastiska mastersimmare, en del på oerhört hög nivå. Jag blir så grymt imponerad av vad de klarar av. Men då var det några som kom fram och frågade och sa, ja, vi lyssnar lite på podden och så. Kan inte ta upp det här med det här nya nu som har inträffat med Swim Open, som precis liksom nästan har tagit över rollen som årets höjdpunkt, och sen liksom dör simningen för de flesta andra. Borde inte Swim Open ligga i början av juni eller så istället? Och då sa jag, ja, det är klart att jag kan lyfta frågan. Vi pratar ju då om det där, och vid tillfället så lyfter jag upp det jag har hört då. Så att det är ingången i det här ämnet.
Och då tycker Jenny
spontant. Ja, spontant, nej, så tycker jag faktiskt att Swim Open ligger bra som det ligger. Just med tanke på att det är kvaltävling, eller fungerar som kvaltävling till sommarens mästerskap. Och det ger simmaren en möjlighet att göra en träningsperiod till innan det är dags att simma riktigt, riktigt fort.
Förlåt, jag fortsätter, Jenny.
Ja, och sen så tycker jag att det är bra att vi på något sätt tvingas att påbörja långbanesäsongen och det tänket tidigare. Så det är bra.
Ja, en av de här, alltså jag är ju lite grann som så att om någon tar en åsikt så möter jag den gärna med något från andra hållet. Och så var det också i den här diskussionen, och då kom vi in på det här med en träningsperiod till. Och då en av de här gubbarna, det var en gubbe, han påstod ju att ja, men det finns ju inte en möjlighet att hinna en träningscykel till efter Swim Open fram till SM.
Gjorde, på det? Jo, det tycker jag. En lite kortare såklart, men jag tycker att det skapar bättre förutsättningar än att ha det i juni, för blir det då juni, då har vi också ett SM däremellan och sen har vi då simmarna som ska iväg på de större mästerskapen lite senare. Så då blir det ju väldigt hackigt och i så fall då kanske vi inte har simmarna på SM.
Jag tycker det är kul i alla fall att de här äldre också funderar lite. Det var ju jätteroligt tycker jag.
Absolut, och det är alltid bra att diskutera och tänka annorlunda och ja, motivera.
Man känner ju nästan att risken skulle vara att om man skulle lägga ett Swim Open i Mare Nostrum-perioden så skulle det egentligen bli en väldigt lång toppningsperiod under juni. Och landslagssimmarna skulle ta rätt mycket stryk om de inte gick igång och träna igen, och då skulle deras toppningsperiod bli ännu längre, va? Så det känns det väl ännu mer urvattnat och står emot egentligen det du och jag har snackat om mycket, Thomas, att vi skulle vilja ha mer träning på sommaren, eller?
Ja, och det är framför allt kanske i alla infallsvinklar kring det här med säsongsplanering, så är man ju tillbaka till hela tiden att man måste ju se på alla de 12 månaderna. Om man börjar att pilla med en parameter så får det ju följdverkningar. Så att visst är det så, det är ett komplext pussel att lägga.
Jaha du, Jenny. Härligt att du får njuta på träningsläger
Ja, det är fantastiskt att vara på läger.
nu. Ja, det är väl gött.
Det borde fler vara. Ja.
Har du något mer som du skulle vilja säga till menigheten här nu när du är gäst i Simpodden Hultén och Jansson?
Nej, men jag vill passa på att önska alla lycka till inför Swim Open och ja, de som ska simma i Helsingfors och Bergen också. Det ska bli roliga simningar.
Jansson har alltid sådana små snabba frågor på slutet. Har du
Nej,
det idag också?
jag har inga snabba frågor, utan den här gången, alltså jag tycker det, och det tror jag många av lyssnarna uppskattar, att man får lite mer info om den person som är med. Så då ställde jag en fråga i förväg den här gången till Jenny. Om hon har någon sån där film som hon går och längtar efter, att den där ska jag vid tillfälle sätta mig ner och njuta av.
Nja, inte riktigt, men jag har förstått att dokumentären kring Josefin Nilsson har fått mycket uppmärksamhet på hemmaplan. Så att den har jag inte sett än, så den ser jag fram emot och titta på.
Väl värd att se och berör många och är viktig för alla en var att titta på. Så
Inte
är det.
minst oss idrottsledare.
Så är det. Väldigt viktigt. Då tackar vi så mycket för detta.
Tack.
Hoppas att du får en bra dag nere i värmen. Vi är inte ett dugg avundsjuka. Nej, nej, vi
Det
bara
ska jag
gläds åt vad du får vara med om. Tack så mycket för idag, Jenny.
Tack, tack.
Tackar.
Hej då,
Hej,
hej
hej.
då. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då är vi inne i den andra delen av Simpodden 114. Hultén och Jansson är det som står för den här simpodden. Det har ni väl koll på nu. Vi har ju snackat en del gånger sedan vi startade i mars 2015. Trevligt att höra av Jenny igen, tyckte jag.
Absolut. Hon ger alltid ett gediget intryck och spännande att hon påtar sig rollen att vara talangansvarig i simförbundet. Det är ju, som vi var inne lite grann på när vi pratade med henne, det är ju en komplex och inte så enkel uppgift egentligen att göra skillnad, men vi följer henne med spänning.
Kul, kul. Vi har NC2A som började i natt. Börjar med lagkappen 4x2. Och vi har tre simmare, svenska simmare, som är med där. Vad har du att säga om NC2A i år?
Ja, till att börja med generellt så är ju det är ett stort simmarevenemang med oerhört mycket kompetenta simmare, och ett evenemang som jag tyvärr själv inte har bevistat personligen. Vi har tre svenska med som du säger. Det är ju då Viktor Johansson som ska simma 500 yards och 1650 yards. Det är Karl Arvidsson på 100 och 200 bröst. Och så är det Samuel Törnqvist på 100 och 200 rygg samt 200 medley. Så det är att hålla ögonen på de kommande dagarna. Och Viktor hade ju ganska stora mål med den här tävlingen. Han pratar ju ner mot 4 och 10 på 500 yards. Det är ju en tid ner mot 3:40. Och han pratade 14:30 på 1650 yards. Det är ju en dryg meter längre än 1500 meter. Så att, nej, de får vi hålla koll på, Bosse.
Ja, det ska bli spännande att se. Tre manliga svenska simmare alltså på NC2 Ace. Och vi lär komma tillbaka de närmaste dagarna på simma med deras insatser. Ni kan redan nu se på idag när vi spelar in det här på torsdagen, så kan man se lagkappen den första dagen, men det var inga svenskar med. Du, nästa vecka så drar det igång den här Nordic Swim Tour. Måndag, tisdag i Helsingfors, fredag, lördag, söndag i Bergen, och sedan så går det ytterligare några dagar, så startar det upp sen fredag, lördag, söndag, måndag i Stockholm. Och sedan simmas det också Danish Open mitt i det här spektaklet samtidigt som Bergen. Det blir en rätt bra avstämning på Europasimningen i norra delen av på vår kontinent. Vad har vi att säga om det här?
Danish Open börjar ju som sagt mitt i det här, alltså torsdag nästa vecka, och det innebär ju att söndag om 10 dagar då har vi ganska bra koll på dansk simning, norsk simning och finländsk simning, för där kommer ju deras landslagsmän att vara med på olika sätt. När vi är i Bergen är ju de flesta norrmän med förstås, och likaså i Helsingfors de flesta finländarna, och Danish Open de flesta danska simmarna, även om både Blome och Viktor Bromer är skadade så de inte är med. Så att då har vi en fin koll på nordisk simning förutom Sverige. Det är ju några svenskar som ändå kommer att dyka upp i Helsingfors respektive Bergen. Till exempel som Jenny sa, Michelle Kohlman och Isak Eliasson. Så att det är ju godis som vi har framför oss.
Mm, absolut. Och det här sänds ju i TV en masse, kan vi säga. Det är direktsändningar från finalerna i Helsingfors, och då sänder man det i Eurosport 1. Finalerna i Bergen sänds första dagen i Eurosport 1, de två andra dagarna i Eurosport 2, och sedan så hela Swim Open Stockholm sänds i kanal 9, som är en liten uppgradering från tidigare. Det är ju en kanal som når fler, väldigt många fler än vad Eurosport nu. Så att det är ju trevligt att det har fått den platsen, tycker jag.
Ja, verkligen att Eurosport och Discovery gör den här satsningen. Och den som vill se då de danska simmarna, de kan ju gå in på live-timingen. Mm. Så att man kan i stort sett dygnet runt ägna sig åt att följa simresultat.
Mm. Ja. Sen påstod vi ju att Therese Alshammar skulle vara expertkommentator från Swim Open i Stockholm, men där hade vi ju fel. Det ska ju vara du.
Bosse, vi påstod. Ja. Ja, du påstod.
Ja,
påstod.
Ja, ja, precis.
Jag ifrågasatte, var det verkligen bekräftat?
Ja, och det var det ju.
Ja.
Men det visade sig att det var du istället.
Ja, så kan det bli ibland. Men Therese kommer ju vara med på en av dagarna tillsammans, och så är det Josefin Lillhager då. Mm. Och så kommer ju även du då, så det blev lite annorlunda än vad vi trodde för en 14 dagar sedan.
Mm. Så kan det vara ibland, som sagt var det.
Ja.
Och du och jag snackar ju Helsingfors och Bergen, så att ja, det blir mycket
med ett snett öga på dansk, ja, inte under sändningen, men vi ska även ha koll på Danmark inför kommande.
Absolut.
Ja, för jag är lite nyfiken på vad som verkligen sker där nu. Jag tror de kan få det bekymmersamt de närmsta åren faktiskt, på absolut medaljnivå på internationella mästerskap. Mm.
Men du, om du då har på något sätt tagit tempen på Danmark i och med det du sa alldeles nyss. Vad säger du väldigt kort om Norge?
Jag tycker Norge med tanke på befolkningsmängd, tillgång på bassänger har utvecklat ett system och upplägg med landslagssimning som gör att det faktiskt dyker upp danska, eller alltså norska simmare på hög nivå på ett briljant sätt, och vår långdistansvän är ju ett av exemplen. Och lite
Henrik
grann
Kristiansen, ja, alltså, som precis. Du förmodligtvis glömde bort namnet just
nej,
nu.
Det gjorde jag. I och för sig är det här med att glömma namn, det är något som ju händer, det är ju så, det får man jobba lite med, men inte det här fallet. Nej. Men vad jag tänkte säga var mina tankar var att det är ju ofta prat om när ett lag inte går riktigt bra så ska det in med en ny ledare, en ny röst och så vidare, och pratar man om förbundskaptener så brukar de flesta bli ganska trötta på förbundskaptenerna. Ja, en del blir de trötta på väldigt fort och en del kanske det dröjer då bara 5, 6, 7 år. Men förbundskaptenen i Norge, han har snart varit där i 18 år. Mm. Och det kanske också har varit en framgångsfaktor. Han har hållit ihop det här, han har peppat tränarna i Norge på ett bra sätt, de har en god sammanhållning. De satsar väldigt mycket på att göra det kvalitativt bra, så att se upp för Norge. Går vi till Finland så har ju du och jag flaggat för den finska sprintsimningen på till exempel bröstsim. Och det ska bli intressant att se när det nu drar igång på måndag i Helsingfors. När vi får se många finska simmare. Så att det ser jag fram emot.
Det var ju snack om att den norska förbundskaptenen i simning Petter Löfberg skulle till och med ta över skidåkningen och bli förbundskapten för skidåkarna. Det snacket gick i norsk media för någon vecka sedan, men det dementerade han snabbt.
Ja, det är ju ett nerköp han gör då i mina ögon, att gå från en global idrott till en perifer idrott. Mm. Ja, till knappt lokal. Så det var väl klokt av honom.
Ja, det kan tyckas. Du, efter det lilla skämtet där så kan vi slänga ut ett antal ord i etern här som är koffein, kreatin, nitrat, bikarbonat och beta-alanin. Vad säger de om det?
De flesta av dem tror jag nästan jag har svårt att stava till. Jag får nog anstränga mig. Nej, men det är nämligen så här. Varför vi har med dem här i programmet är ju att både RF och SOK har ju en oerhört restriktiv och ganska rigid inställning till kosttillskott i alla former. Av helt förståeliga skäl nyttjar man inte de som är apoteksstämplade, så finns alltid en risk att det är en kontinuation så att man gör att man får i sig något som man inte ska ha. Men då finns det en idrottsforskare som heter Tommy Lundberg som menar på att deras hållning är allt för rigid och kanske så rigid att vi missar framtida medaljer. Och då nämnde han koffein som han menar på då har en prestationshöjande effekt. Det får man då från kaffe till exempel. Han nämnde kreatin, det är ju ett kroppseget ämne som man får från kött exempelvis. Som också då är, som han påstår, ett medel eller en produkt som hjälper till. Han nämnde nitrat som till exempel finns i rödbetor som ju är mycket på tapeten i olika sammanhang, och så nämnde han då bikarbonat och beta-alanin och menade på att man ska kanske i mer kontrollerade former inte vara så rädd för att titta lite bredare på det här. Och jag tyckte det var lite intressant, för det blir gärna för oss alla lite svart och vitt i alla frågor. Därför tyckte jag det var upplyftande att höra någon som vågade gå emot de stora drakarna SOK RF i ett nyanserat inlägg. Så det... sök på idrottsforskaren Tommy Lundberg så får ni reda på mer.
Det är väl så att både SOK och RF det är både hängslen och livrem för att slippa och få dopningfall naturligtvis. Sen kan man ju säga så här att det som finns, ska vi säga, traditionellt i vår kultur när det gäller mat och dricka, det borde ju vara acceptans för det naturligtvis. Koffein är ju en sak. Vilken idrottsman har inte tagit en kopp kaffe för att bli lite pigg innan ett lopp eller en match, va? Sen så när man börjar gräva i det här så någonstans så kommer man in i en gråzon. Som till exempel de norska skidåkarnas inhalatorer och allt möjligt sånt här. Och det är klart att RF, när de snackar i de här ämnena så vill de ju definitivt inte att vi ska förirra oss in där som skidåkarna befinner sig i de gråa rummen. Va? Så att det finns väl anledning att tycka från bägge håll och kanter här kan jag.
Ja, det där med gråzoner är ju en viktig aspekt och det är väl kanske lite därför jag tyckte att vi också ska lyfta ämnet i våran podd och sen kan de som lyssnar och de som funderar själva få chans att reflektera över ämnet och då kan man ju googla idrottsforskaren Tommy Lundberg till exempel. Reflekterande och mer kunskap som gör att världen inte blir så svart och vit är alltid bra.
Så är det. Det finns ju positiva och det finns negativa nyheter i vår värld och vår simvärld. Om vi tittar på det som är vår lilla simvärld, som är ganska stor egentligen, global idrott och allt det där, så befinner du dig i en kommun där man just nu har vådliga problem när det gäller simhallen i Filipstad. Och som varande då ambassadör för Filipstad. Så vad har du att säga till dina medmänniskor?
Till mitt försvar?
Ja.
Ja, nej men det är ju, ja, jag är ju ledsen inombords. Den fina simhall vi har man tvingats akut stänga på grund av att man har erosion i armeringsjärn och betong. Och det blev ett snabbt beslut. Och det ledde till att det vart en träff med berörda parter för mellan simklubben och berörda parter och jag fick chans att vara med på det mötet. Och det var ju bra att det blev ett möte och det var bra att det var en stor uppställning med folk från, som är kopplat till skolan, fritidsförvaltningen och fastighetschefen. Men då nämnde fastighetschef hade ju en oerhört, ja jag skulle nästan vilja påstå en negativ syn på betydelsen av simhallar. Så att när det blev en allmän diskussion och tankar framåt och på olika lösningar så kändes det väldigt tydligt att det förenklade hans värld om det inte fanns någon simhall. Och då, det jag då kände liksom, det var ju det här att det är än mer viktigt det du och jag har lyft så många gånger. Om vi inte lyckas ute i media att vår idrott är global, viktig och i det här fallet kopplat då till simkunnighet och till skola. Lyckas vi inte fullt ut där så kommer fler kommuner än Filipstads kommun hamna i dilemman där det kanske när man måste bygga en ny simhall inte byggs någon ny simhall. Men jag gräver i ärendet och jag var ju med när simhallen föddes som jag så uttrycker. Jag vill inte vara med när den dör.
Du, en fastighetschef kan ju ha synpunkter men det är ju politikerna som ska bestämma om det är bra eller dåligt att ha en simhall. Fastighetschefen ska bara se till att fullfölja de politiska riktlinjer som är gjorda så att han ska ju inte ha någon synpunkt på det egentligen, eller?
I de bästa av världarna är det exakt så det ska vara som du beskriver, men tyvärr, och det tror jag inte är ovanligt i många kommuner, så är de vad vi kallar tjänstemannastyrda.
Nej, precis.
De ställs inför faktum ibland där tjänstemannen gör sina utredningar och som kanske då är inte färgade, men man får ju svar på det man frågar.
Ja, ja, men vad skönt för honom då, om det inte blir någon simhall, då slipper han ju jobba på det. Då behöver han ju bara se till att göra en upphandling på rivningen nu. Ja. Det är ju jättefint ju. Och så kan han lägga...
Men annars var det, jag ska säga så att de andra aktörerna var, det var väldigt positiva ingångar och man vill ju hitta lösningar, va. Så att det var ju den positiva delen av det.
Ja, så är det. Men han, fastighetschef är alltid utbytbara, så är det. Liksom politiker. Du, taket i
Säffle. Ja, politiker är ju lättare att byta ut egentligen.
Ja, det är det ju. Taket i simhallen i Säffle, det är ju samma landskap ju. Har gett en panikstängning där också. Det är ju inte bra. Vad händer egentligen i Värmland i simhallarna? Är det någon troll som har insmugit sig? För nu har man ju tvungen att stänga simhallen i Säffle. För det, och den nya fantastiska inomhusfemtian, den är ju inte klar från december, så det blir ju ett väldigt avbräck för Värmlandssimningen det här.
Ja, verkligen, för att till det ska ju läggas också att det blir ett års renovering uppe i Hagfors, så den stänger ju i juni, så att värmländsk simning som ju har många utmaningar framför sig. Inte minst har vi ju pratat om Karlstads problematik att anordna tävlingar och så vidare och trångboddhet. Så att det här är ju inte listan på utmaningar och svårigheter mindre, utan det blir verkligen att vända på alla möjliga stenar för att hitta en lösning. Till exempel tog de simklubben i Filipstad, tog de ungdomarna till den lilla grannkommunen Storfors där det finns en liten 12,5 meters bassäng. Och där simmade man då ett pass i tisdag, så man kommer att få komma in där ett par gånger i veckan, och jag ska försöka ta mig dit och ta något kort på den lilla simhallen och skicka över till dig som du kanske kan lägga ut på simma till exempel. Så att nej, det är liksom en trist del av det här med simhallar i Värmland, och jag vet inte varför vi har förtjänat det.
Och samtidigt så har Svenska Simförbundet prioriterat ner anläggningsfrågan genom att sparka ut anläggningsgruppen. Den finns ju inte kvar längre, så att det är inte mycket som går hand i hand här med den utveckling vi har.
Det man har gjort ändå på senare tid är ju att man har gett ett utökat ansvar till Annika. Gud, nu tappar jag hennes efternamn. Som är Norrlands ansvarsperson.
Annika Edin.
Just det, Edin, Jörgens fru, ja. Hon har fått ett utökat ansvar. Jag har inte hunnit tala med henne än. Jag ska försöka nå henne här inom kort. Så att någonstans där ändå har det hänt något positivt. Men det har varit några år av träda, så är det ju.
Du, en ögonbrynshöjare var ju också den svenska hockeyspelaren, proffsspelaren i ishockey, Niklas Bäckström, som, ni minns han som var inom situationstecken dopad i OS 2014, och han hyllade Donald Trump. Det var ju lite ovanligt att en svensk idrottsman och en europeisk idrottsman går in och tycker till i de här frågorna. Vad tyckte du om det, Jansson?
Ja, jag höjde båda ögonbrynen. Jag tycker ju att kommer man ur den svenska myllan och det system vi har som bygger på en mängd positiva saker, så finns det mycket att förbättra. Så tycker jag att när man då kommer över till USA och tjänar stora pengar, så ska man kanske tänka sig lite för hur världen ser ut och vad det är för typ av värld vi vill ha. Så att jag höjde på ögonbrynen när han hyllade Trump, det gjorde jag.
Ja, han har inte alltid uttryckt sig på allra bästa sätt. Han är Bäckström. Men det är klart att, ja, vi ska inte ha mer synpunkter på det just nu. Men du, veckans bra i alla fall. Om detta var veckans illa, så veckans bra, det var ju bland annat Masters SM i Eskilstuna. Fint arrangerat, många deltagare och fantastiskt mycket fina resultat.
Ja, jag vet inte om jag är ju jävig lite grann, om man ska då få hylla det, men jag blir imponerad utav alla funktionärer som ställde upp, alla mastersimmare. Vi nämnde ju det lite grann när vi intervjuade och pratade med Jenny också. Och mastersverksamheten är i alla fall i 25 meters bana ganska fast förankrad på en oerhört hög nivå. Mm. Så det var fina tävlingar i Eskilstuna. Mm.
Mm. Kul. Diskussionen går ju hejvilt om hur det kommer att se ut rent planeringsmässigt när det gäller masterstävlingar i framtiden, för långbane SM för masters har inte varit någon succé, och nordiska kommer ju gå i år i Finland, men hur framtiden ser ut där vet vi inte, men det kommer en ny tävlingsform för mastersimmare som ska presenteras av simförbundet inom kort, va? Så att håll ögat öppet när det gäller det.
Personligen tycker jag det är lättare att simma i 50 meters bassäng, och helst i simma i öppet vatten och slippa att göra kullerbytter varje halv minut. Så att jag saknar ju möjligheten att simma i 50 meters bana som mastersimmare.
Mm. Och då kan jag säga att 98,3% av mastersimmarna tycker det är jävligt skönt att kunna ha vändningar och vila sig. Men nu börjar de lära sig att vända på modernt sätt också. Så det är ju kul. Du, någonting som inte var bra och som vi ska ta upp här, det är naturligtvis att en av de stora simtränarna, en av förgrundsfigurerna i svensk simning under slutet på 1900-talet, Sven Arne Selling, Motala-tränaren, avled 76 år häromdagen. Och han som ursprungligen kom från Karlskoga till Motala och blev badchef i Motala och har fostrat så många duktiga simmare, och då framförallt Anders och Pelle Holmert, men många andra ska vi minnas lite. Mm. Vad har du att säga om Selling?
Ja, han kom ju till Karlskoga från Vadstena i början på 60-talet. Och
så var det.
Jag hade ju möjlighet, alltså jag träffade honom redan 1964 första gången, då han tillsammans med ett par andra var ledare för en värmländsk satsning på nere i Hammenhög. Mm. Så det är mitt första minne. Sen hade vi ju samarbete från Filipstad med Karlskoga, så att jag var på läger i Landskrona, Borstahusen under Sven Arnes ledning på 60-talet och var på SM under hans ledning, och sen har vi ju då träffats i samband med simtävlingar genom åren, och jag var ju väldigt grymt imponerad över hans vad ska vi säga, envishet att inte tumma på det han verkligen trodde på i när det gällde distanssimning, och det är ju ingen tvekan om att man skördade väldigt mycket framgångar. Kanske inte 100% på grund av det är många faktorer, men definitivt en viktig faktor för alla de här Motala simmarna, där då Anders Holmert är ju förstås nummer ett tillsammans med Pelle Holmerts. De är docka i släkt, och jag tyckte det var lite roligt när man då fick ihop ett 4x2 lag 1986, tror jag det var, där förutom de nämnda också Micke Holmerts och Henrik Lek var med, och då vann man 4x2 på SM som slog svenskt rekord och stod sig 10 år. Men han var en försiktig person, Sven Arne. Mm. Lite glimten i ögat också.
Mm. Riktig spjuterblick.
Ja. Men försiktig och framhävde sig ju inte på något sätt. Så jag blev väldigt sorgsen inombords då. 76 år är en alldeles för ung ålder att gå bort.
Susanne Brokopp gav oss på Facebook något citat från Selling, som till exempel det här att ja, det finns dagar då man vaknar med 10x400 på läpparna, och det var väl lite så Selling var, en etablerad distanstränare med ett tufft program men med leende på läpparna, så känns det väl.
Mm. Ja, jag skulle önska det fanns några fler Sven Arne ute i landet faktiskt. Mm.
Ja, du, ja, det finns många minnen med honom naturligtvis. Vi tittar vidare på, vi brukar ju snacka lite SVT här. Det finns en del som tycker att vi kanske snackar lite för mycket. En del tycker att det är bra att vi tar upp detta. Och då har vi ju funderat lite på om det här med jämställdheten i deras text-tv bland annat. Det där har du grävt lite i, Thomas.
Ja, alltså att jag oförtrutet, för jag vill använda det ordet, väljer att bevaka det som sker från SVTs håll är ju för att jag är väldigt övertygad om hur deras agerande på sportsidan har konsekvenser för idrottslivet i Sverige. Och det är därför jag gör mig väldigt illa, det gör mig illa berörd hur deras satsningar ser ut. Jämställdhet nämnde du, de fyllde 40 år på text-tv nyss och då uppmanades man att sända in lite funderingar och det gjorde jag. Det jag då ifrågasatte att det var så skevt fördelat, fick inget svar, sände påminnelse, fick inget svar och sände påminnelse och fick inget svar. Det är ju möjligt att jag angrep ett ämne man inte hade lust att hantera. Sen försökte jag gräva lite grann i ekonomin. Jag tänkte det var ju intressant att få veta om man nu man har ju 6 prioriterade områden där då vinteridrott är ett sånt och ishockey är ett annat. Så då tillskrev jag också och ställde lite frågor kring sportens kostnader och intäkter. Beroende på lite vilka rättigheter man har och så ibland handlar det om att man kanske har 800 miljoner att fördela. Och då ville jag veta lite här. Jag hade väl inte någon tro om, för jag försökte gräva och läsa lite dokument som finns som är offentliga, att jag skulle få reda på så mycket mer. Och så blev det. Jag fick ett vänligt svar att jag skulle läsa då på kapitel 9.2 sid 71. I ett dokument som då beskriver allt kopplat till intäkter och kostnader för SVT. Och det kunde man ju inte läsa ut någonting. Det man möjligtvis kunde läsa ut som var lite kuriosa, det var ju att de har, hur ska jag uttrycka mig, deras sponsring är kopplat till sändningar. Och då är det som så här att om man då läser sid 70 i det här dokumentet, så jag tycker den som är lite intresserad kan gott gå in och gräva. Då kunde man se då att sponsringen var kopplad också väldigt mycket till de här prioriterade områden. På en lista med nästan ett 15-tal olika idrotter så fanns ju överhuvudtaget inte simningen inkopplad. Alltså att man får sponsorer kopplade till de evenemang som ska vara. Medan det till exempel för längdskidor världskuppen var 52 sändningar där det var sponsring inkopplat.
Vilket år han ger sig?
2018.
2018.
Mm. Ja. Så att slutsatsen blev att SVT gör ju fina granskningar med Uppdrag granskning i ett sånt program där man gräver. Ibland kanske man gräver med ett visst syfte så att man även kan ifrågasätta en granskning, men man blir ofta väldigt, man lyfter ofta fram bristen på transparens. Och eftersom det är mycket skattepengar inblandade framgent för oss som vill ha public service, så vore det ju klädsamt om man kunde ha transparens kring ekonomin och veta att det här kostar vinterstudion. Trots allt är det ju 50% av befolkningen som inte är intresserad av idrott. Men de kanske är intresserade av vad deras skattepengar används till. Så att det skulle jag ju vilja att även våra företrädare för de olika idrotterna ställde faktiskt lite krav mot SVT Sport hur man använder pengarna. Man skyddar sig ofta och säger att jo men vi har ju de här rättigheterna men vi har ingen aning om vad de kostar. Skulle vi se det kanske vi skulle skapa opinion att man skulle satsa på andra rättigheter än de man har gjort. Mm. Ja, så att summa summarum, det är inte nog med att vi tycker att det är en skev bild med vilka idrotter som visas, så får vi inte veta vad det kostar.
Nej. Så är det. Mm. I detta samhälle av demokrati, öppenhet och transparens. Mm. Du, ja, det var simpodden 114. Har vi mer att säga i poddsammanhang här?
Just jag vet inte hur mycket folk är intresserade, men jag ska faktiskt ta en skidtur på sjön nu. Mm. Det kanske inte är så många gånger kvar innan man inte ska törs köra det.
Nej. Kör du liksom till du rasar igenom, eller gör man så?
Det skulle kanske många önska. Ja. Nej. Nej, men alltså jag bor ju bredvid en sjö som jag har ganska god koll på var man kan vara på sjön när det ligger is och var man inte ska vara. Och peppar, peppar, jag har ju varit på den här sjön sedan barnsben och hittills inte ramlat.
Du har aldrig badat?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, enda gången jag badat det var när jag var med på en uppvisning när man skulle visa hur man tar sig upp i vattnet när man ramlade i med skidor på. Men då var det ett arrangerat tillfälle. Okay. Men vem vet, det kanske blir första gången idag.
Kan bli så.
Ja.
Ja, men vad bra, skönt för dig. Själv så är vinteridrotterna borta i den här landsändan där jag bor. Och här är det nästan så att vi börjar och putsa på brassestolen och är på väg ner till stranden. För idag ska det väl bli vår här på eftermiddagen med solen, 13-14 grader eller vad det kan vara för någonting. Jag vet inte. Mm. En annorlunda värld. Vi stänger igen butiken för idag. Bugar och tackar. Är glada att ni som lyssnar har orkat med oss ända hit. Ni ska veta att ni är flera tusen som gör det. Lyssnar på simpodden Hultén och Jansson. Upplaga nummer 114 skickar vi in i historieboken just nu och tackar er alla. Tack och hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.